Tack så mycket att jag får fira gudstjänst tillsammans med er igen. Det känns väldigt gott. Du har ju inlett så bra, Rebecka, med detta med stilla veckan som vi får ta till oss möjligheten att vara i ro och låta annat stå tillbaka. Det är inte så där väldigt lätt, men det finns så mycket att ta in och uppleva i påskens berättelser. Idag är den första stora festdagen när vi får välkomna Jesus in i Jerusalem. I predikan kommer ni få höra om konungens återkomst, om att tågluffa i Europa och lite civil olydnad och att också komma med rätt tåg. Så får det bli. Ja, textläsning. Vi fick en liten variant på det. Jag tror att vi ska få se texten igen. Snart kommer den. Ja, det är lite lustigt. Jag tittade i evangelieboken som finns i psalmböckerna. Och då är det så att ibland så är inledningarna lite friserade. Därför det här är... Oj, vad är det här för någonting? Efter att ha sagt detta gick han och så vidare. Det blir som en gåta. Vad är all sin dag? Och det där får vi forska lite grann extra efter. Men han går upp till Jerusalem och kommer till Betfage och Betania, som är ju två byar. Det är nästan sammanvuxet idag med Jerusalem, men på den tiden var det två byar. Och han skickar iväg lärjungarna, två stycken, för att hämta en åsna. Och det blir precis som du har så fint gestaltat, Rebecka. Fest och glädje. Men det finns också en skugga över det där. Inte bara det att vi vet vad som ska hända. Det visste man inte på den tiden. Då var det liksom för första gången. Men det finns en skugga över det hela. Och det anar vi i slutet av berättelsen. När några protesterar. Några som har en tydlig agenda. Säger, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Och så underbart som du betonar, Rebecka. När Jesus svarar. Jag säger er att om det tiger kommer stenar att ropa. Ja, det är förstås festligt, det är jubel. Och alla tycks vilja vara med. Det finns inga plakat eller flaggor. Men folk jublar och viftar. Jag tror att det är både jag läser nog ihop det där. Det är nog både palmkvistar och det är de här mantlarna som läggs ut. Är det inte helt enkelt som ett underbart demonstrationståg som vi ser framför oss? Och så skanderar man. Nu kommer kungen. Kungen i Herrens namn. Hosianna, Davids son. Men som sagt, det är inte bara lust och glädje. Det finns också den där oron i luften. För det var ju faktiskt inte bara kaxigt. Det var faktiskt farligt. Eftersom vi vet att landet är ockuperat. Och romerska soldater kan faktiskt när som helst dyka upp. Och några blir skrämda. Och några vill tysta. Jag tänkt, när jag började fundera inför den här predikan så tänkte jag väldigt mycket på de här två lärjungarna som liksom skickades ut i det totalt okända. Ja, men tack. Det funkar. Jo, jag kommer att tänka på tågluffen som Helene och jag ganska nyligen kom hem ifrån. En härlig och intressant och lite spännande erfarenhet som vi gärna upprepar och har gjort flera gånger. Ibland uppstår det lite förvirring nämligen. Som efter en god natts vila på stationen, vi är i Frankrike. Vi är vid stationen i god tid. Och vi har rutinerat koll på våra interrailbiljetter. Och solen skiner och vi ser att tågnumret kommer upp på anslagstavlan. Och så vi sitter där och njuter i solen och väntar på att få rätt angivet spår. Men när det kommer så finns det där numret på spår, det finns inte överhuvudtaget. Och vi blir jätteförvirrade. Och vad är det nu för gudagiven plan som ska föra oss rätt, som vi ska försöka begripa oss på? Och vi frågar, och det en ung man säger, det kanske är en buss som avses. Så vi skyndar ut ifrån stationsbyggnaden och letar en hit och en dit. Och Helene frågar i en buss som stannat för att ta upp passagerare. Och föraren hänvisar oss tillbaka till stationsbyggnaden. Ja, så full fart tillbaka. Och där möter vi en grupp poliser som vi stoppar, och nu äntligen så får vi hjälp på rätt väg. Och då visar det sig att det är en rälsbuss vi ska åka med, som avgår från en liten avkrok på den här stora stationsområdet, och som har ett enda litet spår. Där ska vi åka. Och nu upptäcker vi också de lite undanskymda skyltarna som faktiskt hade kunnat visa oss rätt. Allt löser sig, solen skiner och Jesus kan fortsätta våran resa. Det kanske var en ung åsna som vi skulle åka med, vem vet. Hörrni, åter till Betania och Betfage var det väl, va? Jag har nog alltid tänkt att Jesus med sin gudomliga kunskap och intention visste var det brukar stå åsnor lite här och där i tillvaron. Och han nu skickar iväg de två lärjungarna på okänd mark. Och då har jag också tänkt att de här lärjungarna också kanske kände sig lite som åsnor själva. De ska helt enkelt kapa en åsna och förklara för vem som skulle möjligen kunna protestera över deras tilltag att det är Gud själv som ska ut och åka och kommer återlämna ekipaget senare. Men när jag sansar mig lite och tänker vidare och ser kartbilden över Jerusalem med omnejd, så anar jag ett något lugnare skeende än det som liknar vår episod i Frankrike. Jesus har ju där i Betania sina goda vänner, Lazarus och systrarna Marta och Maria, och säkert väldigt många andra också. Han kan ju helt enkelt alldeles nyss ha mött någon av dem där som kommit från motsatt håll, och Jesus har helt enkelt frågat, den där åsnan, står den där den brukar stå? Och folket som bor där visste han skulle alldeles säkert med glädje ha lånat ut sitt unga lastdjur om de bara fick veta att det är Jesus alias Herren som behövde den. Ja, hur var det för lärjungarna då i det där uppdraget? Ja, knappast den förvirring som Helene och jag upplevde. De var säkert införstådda i uppdraget. De skulle gå gatan rätt fram som det faktiskt står i texten. Och om de mött någon eventuell undran över vad de tar sig för med av grannar eller husfolk, skulle de bara få ett enkelt godkännande att ta åsna med sig. Det är inte här dramatiken ligger. För jag är ute lite grann efter det. Vad är det Lukas verkligen vill sätta fokus på? Vad är det Lukas vill att vi ska förstå? Och nu ska jag påminna om det där som jag sa alldeles i början, att i evangelieboken ser man inte det som vi har sett här och som Rebecka har visat oss. För det börjar ju med det lite kryptiska efter att ha sagt detta. Ja, vad var det han hade sagt? Och jag har väldigt lätt att känna igen mig i det där, att någon frågar, så vad var det som sa? Jag har så svårt att komma ihåg vad som sades alldeles nyss. Så om vi nu kikar lite grann på det där, nu föll den i alla fall, så kan vi få reda på vad Lukas verkligen vill lyfta fram. Vi ska se på berättelsens kontext, som man brukar säga. Nämligen efter att ha sagt detta. Och då visar det sig att detta inte är så lite. Och Lukas återger i samma kapitel att han har varit i staden Jeriko. Och där har han mött Zacchaeus, ni minns. Han som drivit in tull från handelsmän och resande och därtill skummat grädden över kapitalet och samlat ihop en förmögenhet för egen ficka. Han som berikat sig på andras bekostnad är djupt föraktad av folket. Men i mötet med Jesu inkännande, inkluderande blick och förhållningssätt, också han är en son till Abraham, så svänger Zacchaeus helt om och betalar tillbaka det han är skyldig och delar ut pengar till de fattiga. Och så går berättelsen vidare i Lukas kapitel. Och det bränner till när vi får veta vilka starka förväntningar som ligger i luften. För de som hörde detta, alltså om Zacchaeus, berättade Jesus också en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma. Det är verkligen spänning, det är tension. Och så kommer berättelsen. Han sa, en man av hög börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Och nu följer berättelsen om hur mannen av hög börd delar ut kapital till sina tjänare. En får 10 pund, en får 5 pund och en får 1 pund. Nu ska här arbetas och det ska förmeras. Och den första sätter igång och jobbar och han tjänar 10 till. Den andra likaså och får in 5 pund ytterligare. Medan den tredje låter sitt enda pund bara ligga. Och sen så går liknelsen vidare. Men den högbördige mannens landsmän hatade honom. Och när han hade rest skickade de sändebud för att säga, honom vill vi inte ha till kung. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur det hade lyckats med sina affärer. Ja, ni minns de båda första, de fick beröm, de hade gjort ett gott jobb och får ansvar och stort förtroende av sin herre. Men den tredje som har valt att bara låta pundet ligga utan att göra några affärer alls, han klandras allvarligt för detta. När jag och jag tänker många andra predikar över just den där texten så handlar det om att se vilka resurser vi faktiskt har i livet. Om vi har mycket eller om vi har lite och arbetar och sätter det i rörelse, då gör vi det vi ska. Men om vi bara låter det vi har liksom ligga obrukat så blir vi klandrade för det. Ni vet ju också att ordet för pund som vi har i översättningen nu egentligen är ordet talent. Som är ett gammaldags mynt, den tidens tusenlapp eller vad vi ska dra till med. Och talent känner ju vi igen i ordet talang som vi är väl bekanta med. Och såklart poängterar både jag och de andra predikanterna hur viktigt det är att använda det som Gud har utrustat oss med. Det är så viktigt. Men här hos Lukas kopplas den här tankegången ihop med Messias ankomst och om konflikten kring den som Gud skulle sända. Den kung som skulle rädda folket. Och i liknelsen om den goda förvaltaren så är beredskapen om att ta emot den som Gud sänder, om att ta emot Jesus, den som har varit iväg och är på väg tillbaka. Den förmögne mannen av hög börd som rest bort för att få sin kungavärdighet och kommer tillbaka, det är ju en berättelse om Jesus själv som nu har kommit. Och allvaret att det här är så viktigt hos Lukas, det illustreras i de avslutande orden som har smak av det som Israels folk var väl förtrogna med på den tiden. De visste hur de romerska ockupanterna var beredda att behandla alla som vränskades mot makten. Och liknelsens kung var heller inte nådig och vi hör: men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn. Och ett sånt uttalande kom ju bara några årtionden senare besannas och bli verklighet på ett förfärande sätt efter att Jesus har uttalat de där orden. Men nu och här så manifesterar Jesus och lärjungarna sitt intåg till Jerusalem. Det som står att läsa hos profeten Sakarja, som vi också då läser vid jultid, som Rebecka har påmint oss om. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Och allt det här känner vi hur det står i stark kontrast till maktanspråket, den här stolta stridshästen som skulle ha kunnat vara alternativet. Kontrast mot stridsmedel och våld. Han, Jesus, som fångar upp och inkluderar den föraktade Sakaios och säger också han är en son till Abraham. Och i kapitlets avslutning hos Lukas så berättas att Jesus gråter över Jerusalem. Och han säger: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken, och det ska inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Och sen fortsätter Lukas, och då går Jesus till templet. Det var ju en god vana som Jesus och lärjungarna hade. Och där finner han att det är inte bön, utan det är kommers. Och han röjer templet och är så upprörd. Och ersätter den röran med att han varje dag kom till templet och undervisade. Och överste prästerna, de skriftlärde och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen. Här hör ni hur länk efter länk i Lukas berättelse krokar i vartannat. Men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom. Ja, det vi firar idag med girlanger och flaggspel och den här glädjen och härliga sånger är ju en helig aktion av civil olydnad. Ja, för vad är det om inte just civil olydnad, som för övrigt diskuterades i programmet Skavlan och Sverige här i veckan? Ja, det är ett risktagande, men också en nödvändig proklamation. Och vår egen moderna historia redovisar förändringar som i sin tid alltid varit kontroversiella, som har mött hårt motstånd från tidens styresmän. Men det har varit om slaveriets avskaffande, medborgarrättsrörelsen i USA, alla våra folkrörelser här på hemmaplan i Sverige, demokrati med allmän rösträtt, kvinnors rättigheter, hbtqi-rörelse och så vidare. Och idag läser vi och hör om proteströrelser i Iran. Kritik mot hur den politiska regeringen och bosättare i Israel förtrycker palestinier. Och vi har hört om tidigare nu nedtystade protester i Ryssland. Och vi kan bara ana vilka offer både enskilda och grupper tvingas göra i sin kamp. Men precis som panelen i programmet med Skavlan visade i veckan, står olika intressen ibland i konflikt med varandra. Tänk om de inte hade gjort det de gjorde. Vad hade vi varit idag? Så kan man fundera. Och på något sätt tydliggör karnevalstämningen vid Palmsöndagen också just detta. Och vi får vara med den som segrar. Vi får vara convictus, med den som segrar. Kanske tillhör inte du och jag de som skanderar och håller appeller i det där tåget. Men också de som står där med palmblad eller bereder ut mantlar längs vägen utgör liksom gynnsamma omständigheter. En frisk jordmån som är nödvändig också där förändringens frön ska kunna slå rot. En jordmån där Guds rikets frön kommer att slå rot. Så tillsammans får vi jubla för Kristus och med Kristus, konungen. Och kanske bara att hämta en åsna och själv bli en aktiv del i en serie lyckliga omständigheter. Ja, att komma med rätt tåg också. Vi ber en bön. Gud, vår far, Jesus Kristus, tack att vi får den här stunden och den här dagen påminna oss om glädjen, uppsluppenheten, skämtsamheten, med udden av allvar, att vi får vara här tillsammans med dig. Välsigna ditt ord i våra hjärtan. Tack för din heliga ande som kommer med din värme och din kärlek för att vägleda oss var och en. Amen.